har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Ja, det är motigt för regeringen i opinionen.
I takt med att väljarna ser att vår politik ger resultat så kommer förtroendet att öka.
Ett parti som däremot har medvind just nu är Socialdemokraterna som får 38,6%.
När Sverige nu står i kristider, ja, då står vi socialdemokrater på vanligt folks sida.
Fastighetsbolaget SBB befinner sig i djup kris och kan tvingas sälja sina fastigheter.
Och i centrum för den här oron står den här mannen, fastighetskungen Ilija Batljan.
Lånar du för mycket pengar?
Marknaden har förändrats snabbt, inte bara för mig utan för väldigt många svenskar.
Ungern godkänner Sveriges NATO-ansökan när Turkiet har gjort det. Besked från Viktor Orbán till förre KD-ledaren Alf Svensson.
Let me express my deep appreciation for the United States support for Sweden's NATO accession.
We will continue to work to complete Sweden's accession by the time our leaders gather in Vilnius for the NATO summit.
Ja, är det faktiskt på riktigt den här gången? I veckan har flera uttalanden gjort som tyder på att dörren till NATO till sist kan vara på väg att öppnas för Sverige. Men osvuret är förstås bäst. Fastighetsbolaget SBB, den tidigare socialdemokratiske politikern Ilija Batljans livsverk, ser ut att vara på fallrepet. Hur stor är risken för dominoeffekter? Och Socialdemokraterna är den stora vinnaren när SCB presenterade sin vårmätning där inte mindre än hälften av riksdagspartierna ligger under eller nära 4%-spärren. Hur stora växlar ska vi dra på detta? Jag ser där några av de ämnen vi diskuterar i denna upplaga av veckopanelen. Den bästa metoden för att få både information, varierade infallsvinklar och fördjupning av nyhetsveckan. Välkomna tillbaka, Jörgen Wittfeldt här. Ja, det har hunnit bli juni, detta andra år av krig i Europa. Och veckopanelen strävar på för att följa den utvecklingen och dess konsekvenser samtidigt som vi har blicken på en hel del. Annat förstås, nyhetsutvecklingen styr ämnena för våra samtal. Och paneldeltagare den här veckan är två veteraner och en debutant. Veteran 1, Lars Calmfors, professor emeritus i internationell ekonomi vid Stockholms universitet och seniorforskare vid Institutet för näringslivsforskning. Välkommen tillbaka, Lars.
Tack.
Så har vi veteran nummer 2, Åsa Domeij, mångårig riks- och kommunpolitiker för Miljöpartiet. Idag hållbarhetschef på matjätten, får man väl säga, Axfood.
Ja, tack.
Varmt välkommen tillbaka, Åsa. Och så har vi Pelle Zackrisson, journalist sedan 15 år tillbaka. Idag redaktör på SD-ägda mediekanalen Riks. Välkommen.
Tackar.
Ja, berätta lite, eftersom du är ny här runt bordet, hur ser din journalistkarriär ut innan detta?
Ja, jag började journalistutbildad i Sundsvall och sen återvände jag till Östersund där jag började på inom mittmedia på Länstidningen och jobbade där under en period och gjorde några inhopp också på Sveriges Radio. Sedan tog jag vägen via Hälsingland och Söderhamn och kom i kontakt med Chang Frick som rekryterade mig då 2018 till Nyheter Idag. Och där blev jag redaktionschef och ja, körde på där. Ett par år senare så blev jag även då rekryterad till Bulletin. Och där har jag varit ett, där var jag ett drygt ett år. Och sen förra året då, så har jag jobbat på SD-ägda Riks.
Just det, Chang Frick som också vid några tillfällen har varit med i den här panelen. Vad tror du att du framförallt kan bidra med till veckopanelen? Vi vill ju gärna ha många olika perspektiv.
Ja, jag tänker att jag har väl ett perspektiv som jag kommer från. Journalistiskt har tittat på saker med kanske lite andra ögon än andra journalister eller många andra journalister, och sen är jag dessutom norrlänning.
Jämte?
Ja, jämte. Ja.
Mm. Ja, men varmt välkommen i alla fall, Pelle. Och då drar vi väl igång då med ett av våra kortare ämnen, inte alldeles muntert, detta.
Den pojke i 15-årsåldern som knivskars i Hammarby Sjöstad sent på fredagskvällen har avlidit. Pojken hittades svårt skadad av en privatperson. Under förmiddagen greps en tonårig pojke som nu misstänks för mord.
Du har en egen son i samma ålder?
Precis. Jag tror han är chockad. Han försöker bärveta med sina kompisar. De var här nu och köpte blommor.
En man har avlidit efter att ha blivit skuren i halsen med ett vasst föremål i Strängnäs.
Nu till Eskilstuna där fyra ungdomar skadades i samband med ett bråk vid lunchtid idag. Polisen har gripit två unga män misstänkta för försök till mord.
I princip hela min skola stod här utanför och såg civilpoliserna när de kom fram.
Mm. Den här veckan har bjudit på ett dystert facit när det gäller olika våldsdåd där knivar har varit inblandade. Åtminstone tre allvarliga knivdåd under en vecka där hittills två unga män har avlidit. Det är möjligt att jag också har missat något av dem, det kan finnas fler. Vad har ni i panelen för tankar om detta, om jag börjar med dig också?
Ja, det är ju väldigt mycket gatuvåld trots allt, och jag kan väl tänka mig att det är ju så att knivdåd har ju alltid funnits, men att den stora allmänheten kanske ändå, fastän det har kommit flera nyheter om knivdåd, oroar sig med förskjutningarna, för att det känns mer slumpmässigt om vilka som träffas om man skjuter vilt liksom på gatorna jämfört då med knivdåden. Men för de som drabbas är det ju förstås lika hemskt med knivdåd.
Ja, att folk går omkring med kniv då, kanske. Jag vet inte i hur stor utsträckning de gör det, men känslan är att det är väl många, Pelle.
Ja, alltså jag tittade faktiskt lite på Brås hemsida. Kollade att i början av 2000-talet och sen dess har det dubblats. Och,
vad har dubblats? Antalet knivdåd?
Nej, antalet knivbrott. Alltså, det är anmälda knivbrott, och för det får man ju inte hela sanningen, men man får ju en bild åtminstone av hur många är det som går runt med en kniv. Och då har det fördubblats de senaste åren. Sista året som det är statistik på, så var det 2022, och då har det visserligen en liten minskning, men det är ändå liksom en kraftig stegring.
Det är polisens beslag av knivar respektive när knivar också kommer till användning då, antar jag.
Ja, precis.
När jag letade efter ljud, Lars, för att illustrera det här, ni hörde ju att jag hade lyckades ju till slut, men jag tvingades ändå konstatera att de flesta av de här händelserna betraktades inte som några väldigt stora nyheter längre, kanske jag ska säga. Vad ska man dra för slutsats av det?
Ja, att vi har mycket våld, och det är ju skjutvapenvåldet som har dominerat. Nu är inte jag helt uppdaterad, men jag minns en studie för några år sedan som den visade då att antalet dödliga knivdåd, det verkar ha fallit ändå över tid. Men det gör ju inte mindre allvarligt i det enskilda fallet. Sen kanske egentligen det man ska uppmärksamma mest är väl att det är så mycket våld bland ungdomar och skolelever. Därmed inte sagt att det har ökat heller. Jag tror alltid att det har funnits. Men det är kanske det framförallt som har gått under radarn. Mm. Alltså att, så var det ju när jag själv var ung. Att visst fanns det väldigt mycket våld bland skolungdomar. Och det gör det förmodligen fortfarande.
Fallet i Hammarby Sjöstad var ju både offret och den misstänkte gärningspersonen bara 15 år. Och i Eskilstuna, där det var en stort gänggruppslagsmål som urartade ännu mer med knivar, där var det ju också årskurs 9. Det du säger, Lars, det är naturligtvis så. Det minns ju jag också, att det var mycket våld. Och om man tittar på statistiken över dödligt våld så är det fortfarande i alla fall så att den är ungefär konstant. Men vad jag fattar som Åsa, så har det väl gått ner i väldigt många jämförbara länder, medan Sverige ligger kvar på något sätt. Toleransen för våld är fortsatt rätt hög här jämfört med andra länder då.
Jag har inte statistiken för diverse olika länder. Men jag tror att våld hela tiden föder våld. Så har man kommit in i den här våldsspiralen, då blir det ju hämnd på hämnd. Så det accelererar och blir svårt att stoppa. Det är svårt liksom att komma tillbaka till ett mer normalt läge. Och jag är ju rätt så övertygad om att man måste jobba väldigt, väldigt tidigt förebyggande. Det handlar om att från när barnen är 7-8 år, ofta ser man ju då redan i skolan vilka som har problem. Och då kan man inte vänta med att gå in med rejäla insatser. Och det är det jag tycker när man hör på polisen i media, är ju så att de trycker allt mer på de här förebyggande insatserna. För annars så får man bara en ny rekrytering och fler våldsamma människor kommer in i de här hemspiralerna fastän en hel del åker fast.
Ja, det verkar ju som att vi har ett stort antal gäng runt om i Sverige som där våldskapitalet har ökat, och det är helt odramatiskt att säga det. När jag ringde polisen för någon månad sedan, och för då man kommer ofta in på det här med invandringen och så vidare. Men polisen själva diskuterar inte det. Jag frågade, men i vilken mån finns det någon koppling till migrationen och de här gängen då? Finns det någon koppling till deras etnicitet och de etniska sammansättningarna? Polisen bara, vi tittar inte på det utifrån det perspektivet. Och då blir det ju så här, svaret eller det man kan säga då, det är att vi vet helt enkelt inte, eller polisen vet, kan ju säga att de vet inte om de här gängen, om det här är ett problem som kommer från andra, att det är kulturer med ett annat våldskapital som har kommit till Sverige. Och så länge vi inte vet någonting, alltså fakta kan ju inte skada en, utan det är ju liksom...
Men låt säga att det är så då, för resonemangets skull. Mm. Spelar det någon roll längre, för vad kan vi så att säga göra åt saken nu då?
Ja, alltså du måste ju förstå problemet för att kunna hantera det. Och om du förstår, om det är så här att du har ett antal gäng där det har olika etniska sammansättningar och de är i konflikt med varandra, och det kanske till och med finns rasism mellan de här gängen. Om du då tar det i beaktning när du då hanterar dem och säger det här gänget hatar de här på grund av det. Men det är också revirstrid. Men om man tar in den dimensionen, då kanske det blir enklare. Det kan ju då vara så att det blir enklare att hantera det här problemet.
Mm. Vad säger du, Lars, som är från forskarhållet? Det här är ju en gammal diskussion på sätt och vis, hur relevant det där är, om det leder till andra lösningar eventuellt, och om man skulle beakta den faktorn som ju finns, det vet vi ju.
Ja, vi vet ju att personer med utländsk bakgrund är överrepresenterade.
Ja, det var det jag menade. Ja, i övrigt vet vi väl inte säkert.
Så är det ju. Vi har ju väldigt mycket gängvåld. Och det är väl, man måste väl helt enkelt säga att det hänger säkert ihop med vår stora invandring. Att vi har misslyckats, så att säga, med integrationen. Vi har tagit oss vatten över huvudet. Och sen tror jag att det ligger väldigt mycket i det Åsa säger. Och det är väl det som är skillnaden mot andra länder. Att när det väl har börjat så blir det en spiral. Det är som så att säga en ny våldsnorm har etablerats. Alltså att det sägs ju ofta det att förr sköt man varandra i knäskålarna. Nu skjuter man för att döda. Mm. Och att det hänger ihop med någon slags normförskjutning som har ägt rum när våldet har trappats upp.
Innan detta sväller till ett så kallat huvudämne så ska jag faktiskt ta och så vidare till ett annat i raden av lite mer kortfattade ämnen. I veckan meddelade ju NATO att de kommer skicka fler soldater till Kosovo där det ju blir allt mer oroligt. Och det intressanta, eller en av de intressanta sakerna med den här konflikten är att den i många avseenden liknar den i Ukraina. En ung nation som inte erkänns ordentligt av det stora grannlandet. Ryssland har visserligen erkänt Ukraina, men de ifrågasätter ju landets legitimitet. Och det här landet som man då har brutit sig utifrån, och så finns det en minoritet kvar från det stora landet som bor i det lilla nya landet. Hur illa skulle det här kunna bli, tror du, Åsa?
Ja, alltså Balkan, det är ju väldigt, väldigt spänt. Och kanske första gången jag själv förstod det, det var väl sådär 30 år sedan jag var valobservatör i Albanien. Och sen så tog jag mig ut norrut från Albanien mot Kosovo. Alltså jag lyckades lyfta på något sätt fast det inte fanns bilar. Det var jättekonstigt. Men sen så tog jag mig ut där över gränsen och så gick jag ju då ett bra tag. Och sen så kom jag in på en bar. Och då sa jag att jag kom precis från Albanien. Och de var ju albaner. Och de blev ju jätteglada att jag hade varit där då. Jag fick allt gratis. Och så kom det upp allt det här kring de konflikter som fanns. Så då förstod jag ju liksom hur spänt det är och hur länge de här spänningarna har funnits. Så i värsta fall såklart så skulle det kunna accelerera. Jag hoppas ju nu att i och med stöd från omvärlden och att det är bra att andra lägger sig i, att det ska lugna sig. Nu kom det ju nyheter om att man kanske skulle hålla nya.
Exakt, göra val. Om de här valen som hade ett valdeltagande på 3-4% eftersom kosovoserberna vägrade delta. Är det rimligt då? De har ju fått chansen att rösta en gång.
Ja, men det är ju rimligt. Man kan inte ett val där det bara är 3-4% deltagande, det finns ju ingen legitimitet. Och då behöver du ju göra någonting åt saken, för det säger ju någonting om samhället, att bara 3% som säger okej, det här är okej. Då får man ju gå tillbaka till ritbordet. En aspekt som jag tycker är viktig att ha med så här, det är ju att det är ju hur risken för att det här kommer spilla över i Europa, och att Ryssland använder det här Serbien som hävkraft då mot, och att det i värsta fall kan bli ett proxykrig mot Europa. Förra året så slöt Serbien ett avtal med Ryssland om gasleveranser. Och alltså krig kan ju föras på flera olika sätt. Dels det här liksom pang-pang-skjutandet och mördandet, men också det här ekonomiska kriget. Och Lars, det där har ju du bättre koll på som jobbat med ekonomi, eller jobbar med ekonomi. Men just det här att Ryssland lyckas knyta till sig Serbien, och det har ju redan synts ryska flaggor bland serber.
Just det, man har målat säta.
Och det är, jag tycker att man ska inte, man kan hoppas på det bästa, men man måste förvänta sig det värsta. Och jag tror att det är väldigt viktigt att EU och alltså västvärlden ser till att knyta då Serbien till sig, för man kan inte låta Serbien bli liksom en marionett åt Ryssland.
Det värsta är ju om man får den här spridningen utifrån Ryssland och Ukraina, kriget. Jag menar även till andra ställen, Sudan till exempel, har vi också en rysk inblandning. Så världen riskerar ju att bara stegvis bli mer och mer farlig. Så det får man ju verkligen hoppas att man kan lugna ner detta så att det går i rätt riktning.
Det var lite därför, Lars,
det är oroväckande där.
Därför jag tyckte det här var värt en 5 minuter, att det riskerar kanske att gå under radarn, att vi liksom inte har ork att diplomatiskt försöka kyla av den här konflikten. Vi har fullt upp med annat.
Ja, det är ju möjligt. Jag har inte den insyn i det som Åsa har, utan jag läser mera tidningarna om det, men det är väl uppenbart att det är en krutdurk som aldrig har desarmerats. Och egentligen en skillnad där gentemot Ukraina är ju att NATO var mer involverat när så att säga, Kosovo frigjorde sig från Serbien. Det var ju bombningar och så vidare. Och säkert så att det finns en risk att Ryssland och Putin kan vilja utnyttja det här. Men jag hoppas också på att
förnuftet ska segra och att man ska lyckas desarmera och så visa återhållsamhet från båda sidor.
Ett sista kortare ämne hinner vi med också. Det gäller den socialdemokratiska riksdagsledamoten Jamal El-Haj som deltog i en konferens om Palestina i Malmö där även representanter från terrorstämplade Hamas var närvarande, något som kritiserats hårt och som i veckan fick partiets gruppledare Lena Hallengren att meddela följande.
Vi har haft samtal och det är ju viktigt förstås att ha en dialog med ledamöterna i sådana här sammanhang. Och det utfärdades ju, kan man säga, en avrådan. Partiet ville inte att vi skulle medverka på den här konferensen. Jamal valde ändå att delta och som i alla partier så får det konsekvenser. Så nu kommer Jamal ha en timeout i sitt uppdrag som suppleant i utrikesutskottet åtminstone det här året ut och sen får vi se.
Sa Lena Hallengren till Ekot om den palestinskättade riksdagsledamoten Jamal El-Hajs deltagande i den här konferensen då. Ja, Åsa, vad säger du? Det här med time out, vad betyder det ens?
Time out, det är ju då att han inte får delta i utskottsmötena helt enkelt.
Han får inte vara där?
Nej, han får inte vara där. Hans suppleant går väl in istället för honom. Och man kan ju förstå att de är sura i den socialdemokratiska riksdagsgruppen när det inte var bara ett misstag att han inte tänkte sig för utan där de tydligt hade avrått. Så att det är klart att de reagerar på det här. Och särskilt just genom att han sitter i utrikesutskottet. Alltså det är, tycker jag, ganska stor skillnad jämfört med om han hade suttit i ett annat utskott.
Men
det är just den här frågan.
Är det bara i det här fallet bara en förskönande omskrivning för silkessnöret, tror du?
Det skulle det kunna vara i längden. Det kan ju vara att han har förbrukat sitt förtroende. Nu vet ju inte jag deras interna diskussion eller riktigt vad han gjorde på konferensen. Men oavsett vad han gjorde på konferensen, att han så tydligt gick emot sitt parti i en sån kontroversiell fråga, då tror jag att de har svårt att ha förtroende för honom i framtiden. Det är ju min gissning då. Om han inte haft någon väldigt bra förklaring.
Men det är ju väldigt svårt att veta om sånt här blåser över eller inte. Ibland gör det det,
ja, ibland gör det
inte.
Ja.
Och det är väldigt svårt att förutsäga i förväg. Men klart att det tyder väl på ganska dåligt omdöme att säga att han var där inte som socialdemokrat utan som palestinier.
Det går inte.
Nej, man kan inte ha två olika hattar. Nej. Men det jag tycker är intressant, jag tycker det är ett exempel på något som vi ibland ser, nämligen de här svårigheterna som partierna har att inkludera invandrare i politiken. Alltså det har ju hänt förr. Jag tänker på Mehmet Kaplan Miljöpartiet då, som fick avgå som bostadsminister efter kontakter med de grå vargarna var det väl i Turkiet. Jag tänker på Yasri Khan som var kandidat till Miljöpartiet.
Som inte ville ta kvinnor i hand, va?
Precis.
Ja, precis.
Så, och det här är inte så konstigt så att säga att man kommer från andra länder. Man har ju en historia. Man har grupperingar så att säga, i länderna som har stått mot varandra. Och så klart att man har haft kontakter med dem. Menar, något annat vore ju konstigt. Men sen blir det ett problem då. Hur ska man hantera det där när man kommer till våra svenska normer?
Ja.
Så att, jag menar, det är viktigt att inkludera immigranter i politik.
Men, också viktigt,
men det här kommer att hända så att säga, gång på gång. Jag har ingen lösning. Det är bara en reflektion att jag ser det här som ett exempel på något som vi ser och kommer att se då och då.
Det kommer ju att hända. Sen ska man ju, är det väl ju tack och lov så att för det mesta händer det inte.
Men ibland.
När invandrare kommer in i politiken. Men det är klart att det är ju, när det händer är det ju otroligt jobbigt för partierna. För det påverkar ju förtroende för hela partiet och inte bara för den personen då.
Men det finns ju ett äkta dilemma här. Å ena sidan måste partierna representera de nya medborgarna, kan man väl tycka. Å andra sidan så finns det då kanske avgrundsdjupa skillnader i hur man ser på till exempel kvinnors jämställdhet. Alltså det kan vara enskilda frågor till exempel. Vad säger du, Pelle, om den här?
Ja, alltså för det första, varför måste ett parti representera enskilda, alltså varför måste ett parti se exempelvis en invandrargrupp som någon, liksom utifrån deras etnicitet, varför kan man, partier har ju traditionellt varit idédrivna, exempelvis socialdemokratin har ju pratat om arbetarrörelsen. Om man tittar då i Malmö, där finns det en massa såna här halvföreningar. Jamal El-Hadji är ordförande då för den lokala Global S-föreningen. Vad är ens det? Det finns massa andra såna här föreningar. Jag skulle säga ett par saker om Jamal El-Hadji. Jag tror att det är ett misstag att säga att han har gjort någonting fel. Han tycker ju inte själv det. Han har inte backat en millimeter. Och Magdalena Andersson har ju tagit honom i försvar och sagt att han har inga problematiska åsikter i princip. Och han, på sin Facebook så skriver han att partiet tvingade honom att välja mellan sitt folk och partiet. Och det kan man ju ha många synpunkter på. Vad är det för folk som han var tvungen att välja före partiet? Men Jamal El-Hadji, det är väl egentligen det här som är min poäng, det är att Socialdemokraterna visste vad man tog i båten när man tog in honom i partiet, när man satte honom på riksdagslistan. För att i Skånska Dagbladet, en artikel från 2010, då säger Jamal El-Hadji att han tycker att svenska judar, den judiska församlingen i Malmö, ska ta avstånd från Israels politik. Och ja, okej, okay, om man tycker att en sån person, en person med de åsikterna, ska vara med i ens parti, då får det väl vara så då. Och jag tycker inte att det är Socialdemokraterna som man, alltså jag har sett en massa politiker, Joar Forssell till exempel från Liberalerna, som har krävt, nu måste han uteslutas. Uppenbarligen så kommer inte sossarna att utesluta honom. Och det du nämnde här, du nämnde två politiker, vad hade de gemensamt? Jo, de var miljöpartister. Miljöpartiet, de har ju faktiskt sett till att få bort de här ur sitt parti. Man kan ha synpunkter på Miljöpartiet, men de agerade. Men Jamal El-Hadji, nej, jag har inte sett att någon sosse har liksom sagt att ja, men det här är helt, han borde ut ur partiet.
Riktigt så sa inte Lena Hallengren, men hon var ju snubblande nära, väl?
Ja, alltså okej, okay, jag kanske hårdrar det här lite grann, men min poäng det är det att Socialdemokraterna har vetat om hela tiden vad Jamal El-Hadji har för åsikter, och då kan man gilla dem eller så kan man tycka illa om dem. De andra partierna, det är deras ansvar och även medias ansvar då, att om man tycker så illa om det här, då får de driva det. De kan inte bara sitta på sin häck under sommaren nu och så komma tillbaka i höst och så är det riksdagens öppning och så bara, oj, ja, Jamal El-Hadji sitter bredvid mig och ja, det är väl så det ska vara. Då får man, antingen så accepterar man det eller så gör man någonting åt det.
Point taken. Och då har vi värmt upp oss lite och är redo att ge oss i kast med veckans första större ämne. Det här är veckopanelen från Kvartal och du lyssnar just nu på den version av podden som är öppen även för dig som inte prenumererar. Det innebär att vi nu kommer att hoppa över ett ämne eftersom det förstås ska löna sig att vara prenumerant. Den här gången hoppar vi över en djupdykning i SCBs stora partisympatimätning. Varför lyfter inte för Centern och Muharrem Demirok? Och varför går Socialdemokraterna som tåget?
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Det är några av de frågor vi ska prata om nu. Om du just nu känner att du framöver vill kunna höra hela veckopanelen och hela fredagsintervjun, gå in på kvartal.se/prenumerera och teckna dig för en prenumeration. Och en sak till, som prenumerant slipper du också reklam i poddarna. För det verkar ju till sist som att det möjligen börjar röra lite på sig i Sveriges långa Golgata-vandring mot NATO-medlemskap. I veckan har såväl Joe Biden som utrikesministern Anthony Blinken understrukit att de både tror och förväntar sig att Sverige nu får grönt ljus före toppmötet i Vilnius. Och NATOs generalsekreterare Stoltenberg har meddelat att han snart åker till Turkiet på inbjudan rent av från president Erdogan. Ja, Lars, är det till sist på väg att hända? Det som så har sett så omöjligt ut.
Jag är osäker. Men hela den här processen har ju ändå Erdogan, han har ju kommit med nya krav hela tiden. Jag kan mycket väl tänka sig att det blir så igen. Det verkar ju som att han har hittat Sverige som en lämplig slagpåse. Och vi har ju varit väldigt undfallande och fortsätter kanske fortfarande att vara det. Så att jag är högst tveksam till om det kommer att gå vägen nu snabbt. Men jag hoppas jag har fel.
Du tror han tror att han kan få mer för mattan innan han säljer den, så att säga?
Ja.
Vad skulle det kunna vara, Åsa?
Jag tycker det här är jätteknepigt. För att det kan ju vara så att Turkiet har gjort upp med Ryssland och Putin och hålla Sverige ute. Men han säger inte det rakt ut, utan han har hela tiden andra ursäkter för att inte göra NATO och USA allt för förbannat, för att USA vill ju hålla Turkiet inom NATO och Turkiet spelar åt båda hållen. Det vet man ju inte.
Nej, men vad har Putin att erbjuda Erdogan då som skulle få honom att vara beredd att ta det här ändå ganska jobbiga?
Ja, det vet man ju inte. Det kan ju vara allt möjligt. Jag menar Ryssland, man har ju väldigt mycket. Det kan vara råvaror av olika slag. Det kan vara personliga fördelar för Erdogan. Man vet ju inte vad som händer där. Man kan ju bara gissa, men det hela är ju väldigt, väldigt konstigt sen det här avtalet slöts. Och det kommer hela tiden nya saker. Sen har väl den svenska taktiken varit helt fel. Kunde de inte bara ha lämnat in den där ansökan och sen tagit det lugnt, det här svassandet och mesandet och ryggdunkandet. Vad är det för förhandlingsteknik? Alltså det är ju bara pinsamt. Och då jag hade trott ett tag att ja, men det klantade väl till sig i början. De trodde att det skulle kunna funka och vara väldigt vänskapliga och undanfallande. Men då trodde jag, men snart lägger de väl av med det. Men det fortsätter ju bara.
Mm. De vill lite för mycket helt enkelt. Och
ja,
visar
de vill
det.
Väldigt mycket och har svårt att ha is i magen och bara ta det, vara lugna och korrekta helt enkelt.
Pelle, jag tycker mig ju ha hört då från USA ett tonläge som i alla fall låter som att de är helt övertygade. De har satt någon slags press på Erdogan som de är övertygade om kommer att resultera. Är det en övertolkning här?
Nej, det tror jag inte. Utan Joe Biden sa så sent som igår att Sverige är på väg in i NATO och han har sagt det flera företrädare för USA har sagt det flera gånger den senaste veckan, och Biden sa att han skulle ha ytterligare samtal med Erdogan och så att jag kom hit och var väldigt optimistisk, och sen har jag lyssnat på Lars och Åsa här och väldigt övertygande, bitvis övertygande argument, men nej, jag tror att nu är det klart. Erdogan har fått det han ville, han vann, och i det här turkiska valet så var det viktigt för honom att visa att han den här nationalismen, turkiska nationalismen, att han står upp för turkar internationellt och att det är liksom turkisk stormakt och så vidare. Och nu är incitamenten snarare bara att det är en otroligt jobbig ekonomisk situation i Turkiet, och då är det snarare alla incitament bara att stärka upp Turkiet då.
Men vad tror du då? Tror du att han får de här F-16-planen, att det är det, och då så ja, säger Erdogan bara ja, att USA skickar över de där planen, och sen så är Erdogan nöjd och glad, och så säger han att ja, nu har ju Sverige gjort det de ska med den här terrorismlagstiftningen och så säger de ja. Och så säger Ungern ja.
Ungefär så. Alltså, ja. Biden har redan sagt ja, men det är i representanthuset eller kongressen som man där säger nej. Och då behöver Biden få ihop det där så att han kan skicka de här F-16. Men han har också sagt då till Erdogan att det får inte, det är inget sånt där quid pro quo. Ja, det ska inte vara mot tjänst mot tjänst, utan Sverige ska in i NATO. Och nej, så jag tror att det kommer hända. Och jag tror också att det kommer hända innan Vilnius-mötet.
Det är väldigt optimistiskt. Nu pratar vi ju av naturliga skäl väldigt mycket om Turkiet. Men det finns ju ytterligare ett land där som spökar, och det är ju Ungern. De ställer ju liksom inga krav, utan verkar i största allmänhet bara njuta av att Sverige liksom är i direkt beroendeställning av Ungern, eller?
Ja, alltså jag har funderat också på Åsas teori där om någon form av överenskommelse mellan Putin och Erdogan. Och det kan ju vara samma med Putin och Orbán. I Erdogans fall skulle det kunna vara att han vill uppnå någonting i Syrien också, där som så att säga ryssarna kan erbjuda. Men mot din hypotes så talar väl att de här länderna har släppt in Finland, vilket egentligen är kanske mer problematiskt från rysk sida. Finland har ju en armé till skillnad från Sverige till exempel. Mm.
Det här skulle ju se mörkt ut om det inte vore för Alf Svensson, den tidigare KD-ledaren, som ju kunde komma med betryggande besked angående Orbán, som han haffat på en konferens i Slovenien.
Och då sa jag ju till honom med all den kraft, högg honom i armarna så att det är ynkligt, för du har inga motiv till att inte rösta ja för Sverige i NATO. Och nu vill jag veta när det blir. Ja, det blir samtidigt som Turkiet, sa han.
Man saknar honom lite nästan när man hör den här självsäkerheten.
Ja, han
eller?
Kommer in som världens värsta tjäd och bara suger tag i armen på Orbán.
Det är ju lite handlingskraft där. Och, men han kanske fick ett sant svar. Ungern vill sega ut på det hela. Mm. Som man väntar på Turkiet.
Och varför vill man det? Varför vill man
ja, sega? Men man är ju väldigt sur på EU. Man har ju en väldig konflikt med EU när det gäller den demokratiska utvecklingen. Och EU vill ju ha in Sverige i NATO. Så här har man ju då en möjlighet att gå i opposition mot EU också, förstås. Så varför inte ta den möjligheten? Och det är ju extra enkelt så länge Turkiet säger nej. Alltså, hade det bara varit Ungern kvar, då hade de ju inte kunnat göra det. Det har jag ytterst svårt att tänka mig. Nu passar man på helt enkelt.
Lars, hur mycket har Sveriges anseende liksom, och självförtroende på den internationella arenan påverkats av den här ganska förutmjukande cirkusen egentligen?
Ja, det tror jag är negativt. Just att vi har varit så undfallande. Jag menar att vi inte lämnar ut det som påstås vara PKK-terrorister då. Men sen har vi ju Turkiet som inte lämnar ut kurdisk räven och andra kriminella. Jag menar, tycker nog att regeringen skulle ha kunnat vara lite tydligare om att vi inte är Turkiets fiende, men vi har våra lagar, vi måste följa våra processer och vi väntar oss detsamma av Turkiet. Så att lite strångare, lite mer ryggrad tror jag hade varit fördelaktigt.
Det hade ju varit säkert en mycket, mycket bättre taktik. Att ju mer man mesar sig, desto mer känner ju Erdogan att då kan man sega ut på det och pressa på och kräva eftergifter och så. För det lönar ju sig hela tiden.
Jag tänker att det ändå är rätt svårt att recensera de som har förhandlat. De har liksom hela inblicken i det här. Och det klart, på håll så låter det ju, hur kan man göra alla de här grejerna då? Hur kan man hålla på att krypa för Erdogan? Ja, alltså, jag har har inte hela bilden, så jag är jäkligt försiktig med att recensera hur förhandlingarna har gått. Men jag tycker dock att det, hela det här NATO-processen, det blir nog en bra läxa för svensk utrikespolitik och säkerhetspolitik, för att vi har liksom haft en mallig självbild att vi ska läxa upp en massa olika länder om hur deras inre angelägenheter ska skötas. Och vi har också haft den attityden att ja, nu vi ska gå med i NATO, men vi ska inte ha vi ska inte ha kärnvapen i Sverige. Och då är ju då är ungefär som att NATO ansöker om medlemskap i Sverige. Alltså, vi har väl ingen, om vi nu vill vara med i NATO, då ska vad har vi för möjligheter att ställa krav på att gå med i NATO? Ja, men vi går med i NATO och så är jätteschysst, vi kan tänka oss att ha kärnvapen här, det är ju super. Det är en del av NATOs försvar.
Åsa, jag anar nästan att du skruvar på dig över det.
Ja, men det är inte så att vi måste ha kärnvapen i Sverige bara för att vi går med i NATO. Du kan ju tycka att vi borde ha det, men det är ju inte så att Norge har kärnvapen på sin mark heller, utan
Danmark eller Norge.
Nej, precis.
Så att inte Finland heller
som nybliven medlem, så att man kan säga nej till kärnvapen.
Man kan säga ja till paraplyet men nej till själva vapnen.
Mm. Ja, det kan man.
någon annan har kärnvapen, inte vi.
Ja. Vi lämnar storpolitiken och konstaterar att det här är veckopanelen från Kvartal, där vi nu attackerar vårt sista ämne. Det handlar om den osannolika historien om Ilija Baclan, flyktingen från Montenegro som blev svensk toppolitiker i Socialdemokraterna, sen enormt framgångsrik i fastighetsbranschen med bolaget SBB, samhällsbyggnadsbolaget. Aktien har beskrivits lite som en folkaktie och värdet har rusat under många år uppåt, men nu tycks SBB bli offer för den oväntat snabba ränteuppgången, och det var en nedtonad Baclan som framträdde i SVT:s Rapport i veckan.
Vi har svarat på alla frågor från alla som har haft frågor kring SBB.
Lånar du för mycket pengar?
Det är så att marknaden har förändrats snabbt, inte bara för mig utan för väldigt många svenskar.
Mm, han svarade väl ja där, kan man tänka, fast med lite fler ord, eller gjorde han inte det, Lars?
Ja... Nej, men alltså, det här är ju inte första gången man ser något liknande. Jag ska inte kanske orättvist att jämföra med Refaat el-Sayed.
Mm. en hedersdoktor med mera som hade Fermenta på, vad är det, 80-talet nästan? Länge sedan?
Ja, och nu har ju Baclan, han har ju en riktig doktorsexamen.
Just det.
Men alltså börsraketer eller... näringslivspersoner som geniförklaras, det har vi ju sett förut. Men ibland så är det ju framförallt följden av att man har utnyttjat extrema situationer. Och här har det ju varit en situation då med nollränta eller minusränta. Och det är klart då att man kan göra stora vinster med att då låna i stor skala. Men det har ju varit då ett väldigt risktagande. Nu har ju då ränteuppgången kommit, och det är förstås sant att den har blivit snabbare än vad som rimligen gick att förutse. Men det var inga ekonomer som förutsåg Ukraina-kriget att allt det här skulle hända. Men alltså det som händer SBB är väl vad man ska räkna med, så att säga, efter en period med som har varit extrem, just med att man har kunnat öka sitt låntagande då till väldigt låga räntor.
Och varför just SBB? Varför inte något annat företag istället?
Ja, SBB har tagit väldigt stora risker uppenbarligen. Det finns nog andra som har gjort också. Jag tror att det kommer att komma mer, även om jag inte tror på någon finanskris. Å andra sidan är vi ju ekonomer ganska dåliga på att förutse finanskriser.
De kommer snabbt ibland, de där.
När de kommer så kommer de. Ja. Och så säga, kunde man förutse dem, då skulle de ju inte komma.
Ja,
det ligger i sakens natur. Men jag tror att bästa prognosen är att den här processen nu med att bekämpa inflationen med högre räntor, den kommer att innebära att det händer en del sådana här saker. Men bankerna ser bättre ut än de gjorde på 1990-talet. Vi har bättre finansiell tillsyn. Så förhoppningsvis så blir det här några, så att säga, fall som inträffar, men inte någon allmän kris.
Inte ett nytt nyckeln för oss som är gamla nog att komma ihåg finans- och fastighetsbolaget Nyckeln som väl initierade den finanskrisen på 90-talet.
Ja, det var ju det första fastighetsbolaget då som gick i konkurs 1990 redan.
Just det.
Sen tog det för sig då tid till krisen, så att säga, utvecklades fullt ut.
Mm. Mm. Åsa, du som är, förlåt, men Åsa, du som är, har lite kommunpolitisk erfarenhet, för det har du, eller hur? Affärsidén SBB tycks ju mångt och mycket ha varit att köpa kommunala fastigheter, skolor, förskolor och så, för att sen låta kommunerna hyra tillbaka de här byggnaderna. Varför gick det så bra så länge?
Ja, jag tycker det var ju inte så smart av kommunerna att göra sig av med sina fastigheter. Det där måste ju vara det här att man tycker det är så skönt att få in de där pengarna. Man kanske kan betala av en del andra skulder så att man blir lockad av det. Och de som säljer in idén är väl duktiga att sälja in idén. Och så blir det rätt så dåliga affärer för kommunerna. För det har man ju sett på många håll. Alltså alldeles för stora delar av kostnaden för skolan till exempel blir hyror istället. Och man har ju sett andra såna här misslyckade försäljningar, kommunala energibolag. Så kommunerna är väl inte alltid så duktiga att göra affärer. Men om man då tar kommunerna som affärspart, de trodde nog att de gjorde säkra bra affärer. Men Batjan, han måste ju ha förstått att det här var en väldig risk. Han kanske är en sån som jag aldrig träffat honom. Man kanske tycker det är spännande. Det var spännande då.
Han såg inte så spännande ut. Eller han såg inte ut som han tyckte livet var så spännande, i alla fall i den där intervjun.
Nej, men kanske innan det hände. Ja. Att ta den här risken, att kunna köpa på sig massor med fastigheter. Det är gratis att låna. Man ser att man blir rikare och rikare. Och det är spännande att se hur långt man kan komma. Men hela tiden så måste man ju ha den här känslan. Att givetvis så kan det komma räntehöjningar. Jag menar, det måste han ju ha förstått ända från början.
Är du säker på det?
Tror du inte det?
Nej, men det finns ju en tendens till överoptimism. Det är ju nästan alltid det som driver finanskriser. Att man räknar med att nu är vi i ett nytt läge. Nu kommer räntan att vara så här låg eller bara lite högre under lång tid.
Ja. Vissa tunnelseende.
Ja, men jag tänkte också det där. Början av 90-talet i Sverige med den här fastighetskraschen. Det kom jag ihåg att det hade ju hänt något liknande i Norge. Och det var inte så långt innan. Och ändå blev ju folk lite förvånade när det hände i Sverige. Så att du kanske har rätt där. Att man kanske, det kanske inte är alla som går in och spelar det här spelet som fattar hur stor risken är. Fastän man intellektuellt borde förstå att någon gång kommer väl de där räntehöjningarna. Det vore ju konstigt historiskt om det alltid i all evinnerlig tid skulle vara gratis att låna. Det känns konstigt.
Idag fredag så kom ju nyheten att han då, Batjan, avgår som vd för SBB. Vad kan det rädda det här bolaget på något sätt, Pelle, tror du?
Nej, det tror jag inte. Jag tror att det som kan rädda SBB, det är ju att det övertas av något annat företag. Sen, jag har inte insyn i exakt vad liksom värdet på de här fastigheterna och så vidare, men jag tänker så här, ta ett par steg tillbaka, och då tänker jag att om skälet att SBB har kunnat växa, det är ju att de har gjort en massa snabba förvärv, och att de här förvärven har kunnat göras, det är ju för att han har varit beredd, Batjan, och ta större risker än de här traditionella bolagen som har varit fasta i sina tråkiga, mer affärssäkra modeller. Och då har han varit där, den här, swishat in och köpt upp de här och lovat kommunerna jäkligt bra avtal. Och de har inte tänkt så här, men hur kan han lova det här? Det låter ju inte rimligt, utan de bara, vi kör på, pang på. Och sen till slut då står han här då med det här i knät, och sen att han avgår. Ja, alltså det är ju räntorna, det är andra fastighetsbolag ska omförhandla sina räntor och så vidare. Det, det kan väl säkert rulla på. Jag tror att det kan, vet inte om SBB i sig leder till någon form av ska ringar på vattnet, men jag tror nog inte att SBB är det första bolaget som vi sett.
Ja, det trodde inte du heller, Lars, men det, om man tittar på ekonomihistorien så är det ju inte helt ovanligt att såna personer som inte riktigt ingår i innegänget i finansvärlden så att säga, att de får den här resan upp som en sol, ner som en pannkaka och ingen krockkudde när de faller. Penser,
Sundqvist,
Refaat El Sayed, Penser tog sig upp igen så att säga, men för egen maskin.
Ja, han föll ju.
Han föll hårt, ja. Och vi har ju Lars Gullstedt, det finns ju många exempel. Vad tänker du om det där? Är man mer skyddad om man liksom är på insidan på något sätt?
Kanske, men det händer ju även de som är på insidan. Så att jag tror att det kan hända både och. Nej, men alltså jag tror det är väldigt mycket tunnelseende. Så vi trodde ju länge där före pandemin och in i pandemin att vi var i en ny regim där inflationen nådde inte ens upp till inflationsmålet. Och vi ekonomer bär väl en del av ansvaret. Men vi la all möda då på att förklara varför det är på det sättet. Och så drog vi ut trenderna och tänkte att ja, det måste fortsätta. Och det var inte så konstigt. Vi har inte haft någon inflationsvåg sedan 1970- och 1980-talen. Så det är ju en lång period. Så att, och då är det inte så konstigt att man tänker ja, men att de här låga räntorna kommer att fortsätta. De kanske går upp lite grann. Men att vi plötsligt skulle få inflation som var tvåsiffrig, det fanns ju inte i föreställningsvärlden.
Men nu är det väl på väg ner, säger jag nu. Eller är det inte det?
Jo, det tror vi ju. Men det beror ju delvis på att räntorna är höga. Ja. Och de lär ju stanna på en hög nivå ett tag till.
Mm. Så det kommer bli svettigt för hushåll och företag i en bra stund framåt, tror du?
Ja, det skulle jag tro. Om jag nu inte gör samma fel som jag nyss har kritiserat andra för.
Nej, jag jobbar ju
att vi bara drar ut prognoserna.
Jag jobbar ju inom dagligvaruhandeln. Det kom ju väldigt snabbt. Det var inte så förväntat att matpriserna skulle sticka så otroligt snabbt då med omförhandling efter omförhandling. Så att det kan ju ibland vara så där att man intellektuellt förstår att saker kan hända. Men känslomässigt så är det svårt att ta in det.
Det tror jag alla kan relatera till faktiskt. Jag tänkte vi skulle avsluta som vi brukar göra. Nämligen att jag alldeles utanpå annons eller fråga låter er kora veckans person, veckans citat eller veckans ord. Är det någon som vill börja? Lars kanske?
Jag brukar vara dålig på det, så jag kommer inte på någon annan än Ilja Batljan.
Ja, det är väl ganska bra kandidat.
Ja, men inte så innovativt efter vår diskussion.
Vill du lägga till någon motivering eller så?
Nej, men inte annat än att han har varit här en ständig följetong sista tiden.
Veckans person helt enkelt. Och var vi ju rätt på bollen då som tog upp honom. Vad säger Åsa?
Ja, jag tänkte säga havet faktiskt.
Veckans ord eller?
Ja, veckans ord. Havet.
Och varför?
Jo, av två skäl. Dels så har ju då Europaparlamentet och ministerrådet, de har ju förhandlat flera år om fiskerikontrollen då. Och nu har de kommit överens om skärpt fiskerikontroll. Och det är ju fantastiskt bra med förbättringar där eftersom bestånden är ju fullt utnyttjade eller är överutnyttjande. Och efter så många år av förhandlingar. Det ena skälet. Det andra är ju förhandlingarna i Paris om ett globalt plastavtal.
Just det.
Och det handlar ju väldigt mycket om havet. Plaster
mikroplast.
Och mikroplaster i havet. Så det har varit en vecka med ett par riktigt stora frågor kring havet.
Veckans,
och se hur det går med förhandlingarna där.
Veckans ord enligt Åsa Domeij, havet. Pelle, vad har du för förslag?
Jag har valt Kevin McCarthy som veckans person. Det är då talmannen i representanthuset i USA som då har sytt ihop mot alla odds egentligen ett avtal för att gå förbi det här skuldtaket, höja skuldtaket i USA. Och det får ju effekter för hela världen. USAs ekonomi är ju påverkar den globala ekonomin, och Kevin McCarthy sitter på ett väldigt svagt mandat och har många amerikanska, han är republikan, men han har då lyckats, trots att han sitter på ett väldigt svagt mandat, lyckats få med sig de här Matt Gaetz och allt vad de heter då, långt ute till höger, och även de här mer moderata tillsammans att acceptera, kanske inte rösta med honom, men de har accepterat det här avtalet. Vi får väl se, det ska väl eller skrivas under av Biden också.
Men Kevin McCarthy är alltså veckans person enligt Pelle Zackrisson. Stort tack för att du var med i veckopanelen. Journalist är du sedan 15 år tillbaka, redaktör på SD-ägda mediekanalen Riks. Tack också Åsa Domeij, mångårig riks- och kommunpolitiker för Miljöpartiet, men nu alltså hållbarhetschef på Axfood, och Lars Kalmfors, professor emeritus i internationell ekonomi med mera. Stort tack alla tre.
Tack.
Tack.
Därmed går ridån ner igen för panelen denna första vecka i juni. Kvartal har hållit stadig och hög publiceringstakt hela veckan med många läsvärda texter och lyssningsvärda poddar. Vad sägs till exempel om Lars Åbergs granskning av det planerade bygget av en moské i Skärholmen? En viktig aktör bakom det här är den kontroversiella turkiska organisationen Milli Görüs. Något som inte hindrade Stockholms kommun från att skjuta till 13 miljoner in i det här projektet. Stockholms stad ger 13 miljoner till bygget av radikal moské, lyder rubriken. Eller Henrik Höjers djupdykning i slaget för 800 år sedan som gjorde att Ryssland aldrig blev en självklar del av Europa. Rubriken, 800 år sedan Ryssland förlorades. Och det är också Henrik som gör veckans fredagsintervju, där gästen är den stridbara Göteborgsprofessorn Bo Rothstein. Har han möjligen blivit lite snällare med åren? Är en av de frågor Henrik undrar över i intervjun, som också handlar om korruptionen i Sverige och hoten mot den fria forskningen. Så då har ni en del att göra i helgen om ni inte redan har gjort det. Lyssna, läs och tänk själv.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.